La 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 la
la la la.
Hej och välkomna till avsnitt 283 av podcasten En präst och mammut.
Podden som går som tåget.
Det gör den verkligen. Den tuffar på.
Den tuffar på.
Den spelas in av mig, Andreas Robert Chalén, och vid min högra sida
så står Kjell Håkan Dellert, född Lindqvist.
Fint. Det borde jag också sagt, född Björk.
Just det.
Vi är båda
lite så här lite högfärdsbytt efternamn så här.
Precis. Hörde du, hur står det till egentligen här?
Det står bra till.
Ja. Jag känner att vi har mycket att prata om idag. Så jag känner mig hoppfull för ett bra avsnitt, men kör.
Hoppfull för ett bra avsnitt, ja. Absolut. Bra. Det är bra, jag har jobbat hela helgen.
Ja.
Och det är idag måndag när vi spelar in detta. Lite trött så, men också glad, för det har varit en väldigt rolig helg.
Ja.
Och positivt, bara positivt så.
En helg full av arbete med glädje.
Ja, precis. Ja,
och jag delar den, jag har varit på läger i helgen, så
ja.
Att jag känner mig lite mör. Jag också haft sån alfaläger.
Ja.
Och alfa har vi ju nämnt tidigare, men det är ju som en introduktionskurs i kristen tro. Och här var då det var bara vuxna. Och det är ju väldigt ovanligt att vara på läger med. Det har ju jag gjort någon gång tidigare. Och det är också i sånt här alfasammanhang. Men du och jag har ju aldrig gjort ett sånt
läger.
Nej, jag
har aldrig gjort ett vuxen.
Det är ju andra utmaningar. Alltså på det sättet, det är ingen som uppe springer på natten. Inte vad jag bryr mig om i alla fall.
Nej, just det.
Så någon virar runt så. Det får väl vara. Men det är väldigt mycket svårare för vuxna att passa tider.
Jag skulle fråga det faktiskt. Ja. Det var min fråga. Är det självklart att disciplinen är bättre
nej,
än vuxna?
Nej, absolut nej. Inte. Jag skulle säga tvärtom. På det sättet Man tar lite manjana, och sen är den här helgen lite mer manjana. För vi håller ju våra tider väldigt hårt när vi är på läger.
Ja,
för att många sitter och väntar liksom.
Mm,
så.
Mm.
Alltså det var inga katastrofer.
Och vi har väldigt tajta
scheman. Så.
Liksom, så.
Det ska med mycket. Och det är ju en sån här helg också. Men det blir så trevliga fikastunder. Så det är ju inte att någon dröjer sig kvar på sitt rum. Utan det är snarare så här.
Jämmer sig i duschen och så. Det är inget
precis,
sånt.
Det är snarare att alla sitter kvar och fikar. Och så säger man, vänta nu. Ja, nu ska vi ju ha nästa grej. Så att det är ju väldigt
just det.
Trevligt liksom. Men det var en fantastisk helg som jag fick spendera då på K-falla på vår favoritplats. Så.
En Guds välsignad plats
ja,
på jorden.
Ja, men verkligen. Igår hade vi avslutade hela lägret med att ha en mässa. Och då hände någonting som aldrig hänt tidigare.
Mm-hmm.
Tjänstgörande präst då. Så vi är i nattvardsmomentet.
Ja.
Och ska slå upp vin i bägaren. Och då är det en sån glaskaraff men med en skruvkork. Så okay. Behållaren är av glas. Mm. Och så är det glasgänger med en skruvkork.
Okej.
Bara den här skruvkorken, den har ju liksom fastnat på grund av att det har kommit socker kanske. Eller någonting
något
som en kork.
Ja.
Så han börjar. Nej, det går inte. Så går han till nästa herre. Så, och sen är någon annan. Det är bara herrar såklart.
Ja.
Som slänger sig på det här.
Ja,
till
det
nästa. Och sen kommer då den sista till mig. Ja, men du är väl starkast här. Kan du? Och jag står där. Och så allting pausas ju. Nu är det ju inte en mässa som när vi. Dels är ju många av de här som är här mest ovana.
Ja.
Och det är ganska avslappnat. Du vet ju det när vi är på läger. Man sitter
liksom. Just det.
En halv ring typ och sådär.
Ja,
och
det blir det är inte som att sitta i kyrkan.
Nej, för då hade det varit jobbigt. Så här kunde man skoja om det sådär. Nej, det var helt omöjligt. Så då fick jag liksom ta flaskan, springa in i herrgården, hitta en polygrip och med liksom den vålden då få upp den här. Och sen likt en OS-fackla kändes det som, så sprang jag tillbaka då med en öppen flaska, så kunde vi fira. Så det var en av ledarna där, han sa, vad vill Gud säga oss med det här egentligen? För det tog nog sina goa från första skruv till kork av säkert 5 minuter. Och det är ganska lång tid.
Ja, ja, just det, i det sammanhanget. Ja, absolut.
Så vi skojar, vad ville herre
Gud säger att ni firar mässa för ofta. Vi var inne på det här om veckan. Om det, precis. Ofta man kan fira mässa. Nej, nu har ni gjort det här. Nu.
Men det är lite konstigt just sammanhanget. För där sitter ju några som kanske inte har firat mässa sedan sin egen konfirmation.
Ja, just det.
Sådär, men jag tyckte ändå, vänta lite. Ja. Nu är det dags.
Nu är det dags. Men du övervägde aldrig att ta flaskan och dunka den i altaret. Liksom, och så fånga upp med...
Ja, just det. Med glas och sådär. Som man gör med en båt när man döper allt.
Nej.
Men det var fint, vet du, det går ju fort där, för jag kom in lite lätt puls då, så för vi började en polygrip och då en av kvinnorna som jobbade i köket då med maten heller. Men det finns kvar från förra helgen, så hon fram en annan nattvardsflaska. Men då hade jag redan fått upp den här, så att det fanns.
Men det var aldrig så att du tänkte för dramatiken skulle springa in med polygripen och
ja, just det, för att visa
inför publik, så att säga.
En annan sak, du ska bara komma in. Det var en annan, vi satt i... Det blir ganska så här, när man är med vuxna som inte känner varandra, då blir det rätt lätt fokus på faktiskt... De djupa delarna. För att vid första lunchen du sitter med någon, ja, men då har du avverkat, har du barn, och då blir det lätt. Alltså, sammanhanget bjuder ju in till att prata om de djupa sakerna. Det är ju en av de sakerna vi gillar, att åka på läger och så. För att det är en arena som tillåter det, och det tar det tid, och det är det som faktiskt folk tar med sig därifrån, att få prata om djupa andliga saker. Men då hade vi ett långt samtal om tro. Så att frågan kom inte direkt, utan den kommer efter kanske en halvtimmes prat där vid middagsbordet. Bara så att du börjar med det. Men i alla fall, då var det en libanesisk man med, en kristen. Som gick den här kursen för att väldigt, alltså helt på reklam med sin tro och bibelkunskap. Men ville väl kanske ur en svensk kyrklig kontext få veta lite mer och sådär. Och då börjar vi prata om martyrer. Varpå han då tittade mig i ögonen och ställde frågan så här, skulle du kunna dö för din tro? Så gjorde han det till alla bordet. Och jag sa så här, ärligt talat ska jag nog säga nej. För jag tror inte att jag hade gjort det. Och så bollade jag tillbaks då, så här, men varför, ja, hur kommer den här frågan sig? Jo, men han hade då vänner, bekanta som hade dött martyrdöden, för att de hade fått välja, är du kristen eller är du eller förnekar du det liksom? Men jag är troende och då fått dö. Och vi har ju en kollega där jag jobbar som också är libanes, och brukar följa honom när han är i sin kyrka liksom, som inte hos oss, och då är det allt på arabiska, men jag brukar översätta den här introtexten liksom, för att se, som man kan göra på Facebook, så kan du klicka på översätt. Och då står det ofta så här, någonting med martyr. Så jag har frågat efter helgen, men det är mycket om den martyrna. Ja, men det är ju viktigt för oss. Så jag har ju förstått redan innan att det är viktigt, för att det är inte bara en martyr som fanns, en biblisk figur.
Nej, utan det är Stefanus som stenades.
Exakt, utan det är personer som man har haft en relation till, eller som ens kanske... en generation bakåt haft en relation till sådär. Det var en väldigt tung...
Det var ju väldigt lite sånt i Sverige. Liksom.
Ja. Så att, och det landade i diskussionen i att vi har haft religionsfrihet och vi har varit ett fredat land i flera hundra år. Och så vidare liksom. Så att vi har ju aldrig behövt ta ställning till frågan.
Det är som vi har sagt förut några gånger, det är ganska enkelt... Vi muttrar lite och gnäller. Ja, folk förstår inte det här mycket. Men det är ju enkelt att vara kristen i Sverige. Liksom.
Ja, sen
att folk ibland kanske tycker att man är lite udda. Men man sätter inte sitt liv på spel för att man är det. Och jag skulle ju svara som du. Där, att jag skulle någon liksom, inför exekutionsplutonen så här. Avsvär du dig din tro eller vill du liksom, ska vi skjuta dig? Jag hade ju sagt att jag vill hellre leva liksom.
Ja. Så för att i våran kontext, då blir ju, för här går ju min tanke direkt. Nej, säger jag.
Ja.
Men jag har kvar min tro. Och jag kommer leva med min tro hela tiden.
Ja, precis.
Men jag förstår att det ligger ju så mycket mer bakom. Som jag inte förstår och inte har varit med om. Att det handlar om att ta ett ställningstagande för hela din människa, hela ditt liv, hela ditt sammanhang. Och det är inte bara du som person, Kjell. Det handlar om att säga nej. För då, jag tänkte, varför säger man inte bara nej? Fortsätt leva och du lever din tro. Du kan smyga med den en tid tills tiden. Men jag förstår ju inte. Jag, så mycket förstår jag att jag inte förstår hela sammanhanget. Så. För att samtliga där runt bordet, oavsett om de hade inte hade en tro, så är det lättare. Såklart du svarade nej, men de även som hade nej, men de hade svarat nej liksom. Hade inte gjort det. Det var en fråga som jag inte fått så där skarpt av en jag inte känner tittande. Så jag lärde mig mycket av det samtalet.
Ja, liksom. Jag förstår det. Men det är verkligen så som du säger, att sådana här lägervistelser inbjuder till mycket av den här typen av samtal. Så det är något väldigt fint i det.
Ja.
Jag menar, vi är där med konfirmander och det är klart att det är mycket bus och lek så där, men man har också suttit, det tror jag vi alla har gjort så att säga, med någon som har djupare funderingar också. Och sen som vi har varit inne på, för en själv är det ju också ett tillfälle när man faktiskt har tid att ägna sig åt den typen av funderingar, för att hemma och till vardags, det händer ju sällan, det är som vi brukar säga när vi står och poddar, liksom, det är ungefär då, men i övrigt så är det full fart, och handlar om att flytta garderober och lösa tillfälliga problem. Liksom,
precis.
Så här, mycket sånt, och även om, nu jag är tillfälligt chef, när jag inte är det så är det också, vad ska jag göra här, alltså, vad har jag idag? Alltså det är ju aldrig så att det står i min almanacka, sitt och tänk. Så här, det händer
för
ju.
Att när du ska då... För då jobbar vi ändå i kyrkan, och man tänker, men då borde ni i det och sånt. Det är ju inte så, för att verkligen tuffar ju på som ett omlok. Men, och när du ska lösa en gudstjänstfråga tillsammans med en kollega, då blir det också väldigt praktiskt.
Ja, absolut.
Så, då blir det agendafrågor mer än teologisk riktning. Så.
Ja, visst. Och jag vet att jag har kollegor, åtminstone var de skriver och säger, som har lite djupare diskussioner med till exempel brudpar eller familjer och så här, men jag har ju aldrig det. Om inte de tar upp frågan såklart.
Ja, just det.
Men det har hänt någon enstaka gång bara. I regel så är vi båda inriktade på att nu ska vi se vad som händer i den här gudstjänsten. Det här och det här och det här och det här. Ni ska stå där, jag ska stå där, jag säger det här, ni svarar det här. Det är ju nästan bara sånt det handlar om.
Men du, när du hamnar, nu har ju inte du så jättemycket sånt, det har vi pratat om tidigare. Men i själavården måste det ändå kunna bli, fast då är ju du mer som en mottagare, det blir ju inte samma samtal, så att det blir
men det stämmer, det stämmer faktiskt så att man alltså så här, det finns ju anledning för mig också i de här själavårdstillfällena att reflektera över min egen tro. Det blir ju så att nästan automatiskt när det kommer någon, som sagt, jag har inte så ofta, men det händer, och att det kommer någon med en trosfråga och så här, då måste jag ju, kanske grejer som jag inte har reflekterat över på ett lång tid, så måste jag ju själv, ungefär som med konfirmanden när de ställer en fråga, så måste jag, vänta, vad tror jag om det här egentligen? Vad är det jag tänker kring det här? Så att det är ju, det kan ändå väcka upp lite sådana, men det som du säger, det är ju inte, vi samtalar ju inte på det sättet, utan det är mest att jag lyssnar och så.
Ja, men det blir
kanske
så.
Kommer några in,
liksom, för där ska du sitta där, som... Det är ju inte en, kan man säga, jämbördig relation.
Ja, det kan man väl säga, för det är det ju inte.
Nej, så. För att ni sitter på olika stolar, verkligen. Du ska sitta som mottagare och någon form av expert också.
Ja,
så,
just,
och
det, blir, just det.
Men det finns ändå drag i det. Hörde, jag ska bara ett sista nedslag som var en väldigt frimodighet som jag också stötte på i helgen. En man som du och jag hyser väldigt stor respekt för, som finns på den här på K-falla.
Ja.
En herre som har mer händighet i en halv hand än vad du och jag har i fyra.
Kroppen.
Ja, så vi vet vad vi pratar om.
Ja.
Och då pratade vi om segregationsproblematiken som är i Sverige, och alla, vi hamnade, han och jag, med ett samtal om skjutningar och sånt där.
Ja.
Och då berättade han så här. Han har ju varit fastighetsägare i många sammanhang. Och ägde ett väldigt stort sånt hyreshus.
Mm.
Mm. Och för att det skulle bli en bra motsatsordet integration i huset.
Ja.
Inte segregation utan...
Nej,
utan
integration.
Ja, precis. Mm. Då hade han två bostadsköer.
Jaha.
Mm. För att det var ändå ett område där, som var ganska segregerat.
Mm.
Och han ville inte ha det så i sitt hus.
Okej.
Okay. Så att då var du... hade du en invandrarbakgrund så var det en kö för att få lägenhet. Och var du då född svensk, jag vet inte hur länge jag gick tillbaka. Nej, det spelar liksom ingen roll, jag grottar inte det. För det var spännande tänket.
Ja.
Så var det en kö.
Mm.
Och så står jag där efter, jag bara men det här måste ju folk ha åsikter om. Han bara, ja det var nog säkert superolagligt att göra så. Men han sa, i mitt hus, där var det så himla bra. Alltså för det vart verkligen en integration mellan, eftersom det var väldigt blandat.
Aha,
och han satsade mycket på det. Och det här är en man med mycket pondus. Så att jag förstår att han stod på sig och fick det här att fungera. Men det är klart att det ringde folk. Varför får inte jag? Jag står i kö. Nej, men du står i den här kön. Och nu behöver jag in en från den här kön. Så, ja, det finns ju någonting som hade det varit en annan person så hade du och jag varit så här, nej men usch.
Det här går inte.
Nej. Men när vi vet vem det här är som har liksom vilar hela sin människa på en djup kristen tro och ett stort människokärlek så tänkte jag, men han såg en problematik, han hade sin lösning väldigt lokalt då såklart.
Det
var aldrig ett problem. Det har varit en väldigt fin gemenskap. Jag har följt många av de här efteråt och har blivit integrerad liksom.
Mm.
Men det är frimodighet som inte du och jag hade. Det är lite samma sak som det här med, hade du dött för din tro? Alltså för att står du upp här, du gör någonting som är många kommer åsikter om och eventuellt också olagligt.
Så, ja, för alltså det skulle ju kunna stå på Expressens framsida i det fallet verkligen att delar upp folk och så.
Ja.
Men jag förstår ju mycket.
Precis, men det var ju så det inte var. Han ville ju inte dela upp folk utan han ville få en blandning liksom.
Exakt.
Så att det skulle bli.
Så där kan ju både i det fallet, eftersom om man inte nu hade känt honom så skulle ju både höger och vänster kunna ha extremt tydliga åsikter kring det här. Fantastiskt tycker jag. Så, för jag förstår hur han
tänker.
Menar. Ja. Och som du säger, eftersom man vet att den här personen är en genomgod person liksom, som verkligen vi hade ju bara för att nämna en grej så var det ju så här någon gång att vi kom dit och så skulle vi ha varit kanot. Det finns ju kanoter på området.
Ja, just det.
Och så visade sig att antalet vad heter det?
Flytvästar
var för få. Det var
och av fel färg.
Aha, och fel färg, precis. Mm. Och så det fanns inte så att vi alla skulle kunna åka. Jag vet inte, var det en dag?
En
så stod det två stora kartonger utanför. Och så har han ritat ett hjärta på kartongerna dessutom. Ja. Lycka till.
Ja, otroligt.
Det är fantastiskt.
24 timmar sedan har ordnat för rätt färger och storlekar. Stor bunden känner vi för dig.
Verkligen.
Men du, berätt lite om helgen.
Jag ska berätta lite om helgen. Först en liten detalj om helgen.
Ja.
Jag handhälsade på en person för första gången på 1,5 år i helgen. Det var för det första chock är ju för starkt ord. Men nästan så här kommer du fram och tar i hand.
Ja.
Och jag har verkligen inte gjort det. Och nu var det så här att det var biskopen i Stockholm
som
gjorde det. Och då säger man ju inte, nej du, jag tar inte dig i hand. Eller jag gör inte det. Men han gjorde det ju helt naturligt.
Ja.
Och i princip ska vi väl kunna göra det nu på grund av restriktioner och så. Men jag har inte gjort det. Jag håller fortfarande avstånd och jag följer de restriktioner som inte finns och sådär. Så att det var en intressant... så här känns det när man tar folk i hand.
Ja.
För att, jag har i princip inte vidrört någon utanför min familj sen pandemin utbröt. Så. Med stor frimodighet så klappade jag en person på axeln sen efter
just det.
Också,
du kände att nu
är det grönt, nu kan jag göra det. Och då fick jag en klapp tillbaka. Så att, jag kanske har lossnat lite där.
Du kanske har lossnat lite.
Jag tror faktiskt att jag sammanlagt rörde fyra personer i helgen. Så att,
Hörru du, vad har du gjort med människor som du säger så här, du har inte tagit någon i hand eller kramat någon utanför din familj, men den som inte har en familj då? Vad har du gjort med de människorna? Det undrar man ju verkligen.
Ja.
Alltså som lever ensamma och inte har...
Som kanske faktiskt, ja, om vi nu förutsätter att man tycker om att kramas och sådär, som kanske lever för de här handslagen och kramarna man får av personer som man möter i
kyrkan. Ja, visst.
Ja, men absolut.
För jag tänker att ändå de flesta människorna är fysiska varelser i, alltså, i någon mån.
Ja, precis. Så. Någon form av utsträckning.
Ja, att då kan det vara just att ta någon i hand eller så. Och du som har... Rätta mig nu om jag har fel. Det har jag ju inte, men du får gärna fylla i. Att det inte är en viktig grej i hemtjänsten. Att bara den här beröringen på armen, på, alltså någonting sådär för en fysisk...
Jag tror att den mänskliga kontakten är fysisk eller verbal.
Ja.
Men den är ju avsevärt, för det mesta avsevärt viktigare än städningen till exempel. Om man kommer dit för att städa så ja, då skulle man kunna tänka sig att jag går in och städar, det tar en timme och sen går jag. Så här. Men ofta så vill ju personen i fråga prata och så här, kanske ta i hand.
Alltså, jag menar den enkla beröringen, någon klapp bara så på axeln, ta i handen så... För
visst,
att få mänsklig liksom, någon form av
fysisk. Och jag vet inte, jag är inte jättefysisk. Nej. Så det är inte så att jag går runt och kramar alla människor. Jag gör gärna det med folk som jag känner och tycker om så, men det är inte någon liksom, det är inte så, jag går inte och kramar vem som helst så här. Men och jag tror att det skulle ha varit jobbigt om jag inte hade haft någon att krama den här långa perioden alltså.
Nej, det, nej, så att det men okej, så du tog biskopen i tass.
Jag tog biskopen i hand. Så det, men det var en detalj, men ändå, så här känns det, ja. Så jag, sen så skrev, det kan jag också nämna, jag skrev det på Twitter sen så här, att idag har jag handhälsat på en person för första gången på 1,5 år. Jag fick en kommentar, usch. Så att det var väl någon som inte tyckte om att hända i halsen.
Eller bara ville skriva motsatsen.
Ja, eller tyckte att det var just det här med pandemi. Alltså,
just det. Så kan det också vara ett usch.
Som det skulle inte jag våga göra.
Nej, eller så här, usch att vi inte har kunnat göra det på 1,5 år.
Alltså, just det.
Men berätta, ta oss igenom igår. För igår hade vi ju då i församlingen när vi spelade in, alltså igår söndag.
Ja, så hade vi mottagningsgudstjänst av vår nya kyrkoherde Robert. Och det var högtidligt och festligt och biskopen närvarande och kör och kontraktsprosten. Jag pratade lite med kontraktsprosten innan. Mm. Vi har ju också pratat med kontraktsprosten. Han har varit med i gäst i podden här ett par gånger.
Precis.
Och han sa det att det här det man är helt slut efter en sån här dag som kontraktsprost. Jag faktiskt går fram och lägga handen på en person. Och det är vad jag gör på hela dagen.
Ja.
Men en gång åtminstone när vi installerade en kyrkoherde, mottog en kyrkoherde, så sa den nyblivna kyrkoherden att kan inte Kristus åtminstone få läsa någonting så att han får göra någonting när han har tagit sig hit. Så han var, det var VM i arbetsfri inkomst för honom då, men han var där och han höll ett litet tal också till vår nya kyrkoherde.
Efteråt, precis.
För att först var det ju baluns i kyrkan med så. Alltså jag brukar lite raljerande säga att när Svenska kyrkan har festgudstjänst så blir det inte så festligt.
Nej.
Utan mer högtidligt. Ja. Så. Och det var ju verkligen högtidligt.
Och rituellt
och så. Att, gamla kyrkan står på led, gå och vackra sånger, processionskors, biskop. Alltså det är ju inte...
Nej.
Men det var fint. Jättefint var det. Och högtidligt.
Ja.
Men sen efter så var det ju mottagning i den andra bemärkelsen, alltså folk som kom dit och blev mottagna på nere i församlingshemmet, tårta och wraps och lite så här som Svenska kyrkan brukar bjuda på. Och det var jättefint också, där var det då en del tal till den nya kyrkoherden av olika längd.
Och kvalitet kanske. Nej,
det sa jag inte.
Nej, olika längd sa du, det var jag som läste in någonting. Jo, finns det en, jag förstår att det finns... Finns det en hel gudstjänstordning för mottagarna av kyrkoherde? Eller är det bara en del? För nu kom min följd där. Det vore ju också kul. Jag tänker om... Okej, du blir kyrkoherde. Du kanske vill ha det här pampiga fettet den gången.
Mm.
Men annars något som skulle lägga kanske dig närmare. Det är ju att ha en riktigt härlig temagudstjänst. Ja, ja, men med det här momentet då, ja, att biskopen är med. Men får man göra så?
För jag, jag utgår från att allt var rätt igår, ja, eftersom biskopen var där, de hade planerat det. Så att utifrån det så måste jag svara att man skulle kunna göra det.
Ja.
För att det som hände igår var att processionen gick in, och så ställde sig biskopen, kontraktsprosten och vår nya kyrkoherde längst fram. Och sen så, precis, alltså det absolut första som hände efter intåget var att den här mottagningen av, och kyrkorådets ordförande läste upp tillkännagivandet.
Yes, och yes.
Så att det var
och det, kungörelse, kan man säga att det är så?
Kungörelse, ja. Till kyrkoherde i Sollentuna har utsetts. Ja.
Så långt var jag med i gudstjänsten.
Ja, jag tyckte, för du såg på avstånd.
Precis, på vägen hem sen i efterhand. Ja,
ja, och så det var ju det första som hände. Och sen när det var gjort så hände det egentligen inget mer, så att säga. Utan det var det här med kyrkoherden fick tal av biskopen och sen fick tacka en liten formell mall som han skulle säga att jag tackar för det här så att efter det så var det en vanlig mässa. Så att,
och sen att biskopen då ledde nattvarden, såg
just det, precis, precis. Så att, och så det var ju såklart fler människor inblandade, medverkande, och naturligtvis mer människor i kyrkan och utanför.
Ja.
Men själva ordningen för mottagande av kyrkoherde, den var avklarad på säg 10 minuter i början. Ja. Sen sjöng vi första salmen. Så att efter det var ju allt precis som det brukar, fast lite större.
Men det kanske är så att man vill ha det på det där sättet. Om man har en möjlighet att ta, om man har en gammal och ny kyrka, man kanske alltid tar den gamla för att det ger någonting känsla.
Ja.
Tänker så här som att många som ändå gifter sig som är i lite utkanten av kyrkan. Alltså inte superaktiva. De vill ju ha den gamla kyrkan. När vi pratar om 1000 gånger.
Just det.
Och kanske på samma sätt så vill man mottas i den gamla. Jag vet inte.
Och
på en ordning så det känns.
Men det vore kul. Förra gången vi tog emot en kyrkoherde så var han på 4 platser samma dag.
Ja.
Vår kyrkoherde nu var på 2 platser denna dag.
Ja.
Jag kan återkomma till det också. Men vår förra var ju på 4 platser.
Ja.
Och när han togs emot, han var med i gudstjänsten. Det var ju en särskild mottagning.
Ja, precis.
Där också.
För det blir bara en som det är mottagningsgudstjänst.
Precis, de andra var ju att han var och hälsade i princip och visade upp sig. Och
yes.
Och den kyrka jag då jobbade i, det var ju en gudstjänst för små och stora.
Ja.
Så vill säga barn.
Samt.
Och där hade vi en gosedjursgudstjänst var... Får vi då skaffade en björndräkt åt vår nya kyrkoherde så att han var klädd som björn denna dag. Och det var ju lite annorlunda mot den här högtidliga mottagandet som sen ägde rum i en annan kyrka. Så att det går att göra på olika sätt såklart.
Men det hade varit spännande om det var mottagningsgudstjänsten.
Ja,
den nya kyrkoherden
klädd som hade kommit i björndräkt. Ja, jag undrar om inte biskopen skulle haft invändningar då faktiskt. Jag vet inte. Vi har en väldigt, det här är fel ord, men lättsam biskop.
Ja, alltså jag skulle använda ordet svängig. Jag tycker
svängig,
att
han
tänker.
Ja, om man inte, man blir aldrig obekväm i hans sällskap så att säga. Det kan ju lätt bli det, liksom så. Men nej, han pondus på ett naturligt sätt.
Ja, självklart. Och som kommer med rollen, men väldigt ödmjuk i den.
Ja, verkligen.
Jag har bara stött på något tillfälle, men bra bild.
Ja, verkligen.
Ja, men vad kul. Undrar hur vår nya kyrkoherde måste ju också varit urlakad
efteråt. Jag tror han är trött idag faktiskt.
Det tror jag också.
Det var så här att jag var också med en annan grej som jag gjorde i helgen.
Ja.
Var att jag var med i en musikal. Som spelades i en annan av våra kyrkor här. Där blev jag tillfrågad i våras. Jag har en roll i den här musikalen. Skulle du vilja spela den? Det är en klockare, Per Klockare heter han.
Ja.
Och det är ingen jätteroll, men det är en roll med lite repliker och lite sånger. Sådär, eller ett par sångverser. Sådär. Och det var ju det absolut.
Det är en nyskriven musikal.
Den är nyskriven,
lokalt producerad.
Ja, precis. Och det var ju roligt. Det var kul för det första att bli tillfrågad och för andra att men det var kul att vara med i en musikal. Så det var 3, jag vet inte hur många barnkörer som var med. Och så var det en vuxenkör som var liksom projektkör som var gjord för tillfället.
Okay, okay.
Och så var det tre musiker utöver dirigenten. Så att säga. Och så var det lite annat folk och så var det tre musiker. Ja. Och så var det jag och så var det en ung tjej som spelade Sankta Cecilia som är kyrkomusikens skyddshelgon. Och då gjorde vi den på lördagen. Först träffades vi tidigt på förmiddagen träffades vi. Och så repeterade vi och så spelades den på eftermiddagen. Ja, det var kul. Och sen så igår då, efter den här kyrkoherdemottagningen, då skulle det göras igen. Och då åkte jag satt kvar en stund på mitt rum, sen åkte jag vidare. Och så bytte om då från, väldigt olika roller så att säga. Men den som hade ännu tydligare annorlunda var ju vår nya kyrkoherde som först då hade den här mottagningen då, med olika kaftan och elva och sådär. Och sen åka dit för att hälsa på folket i musikalen. Han var ju inte medverkande.
Nej, just det, bara säga, hej,
jag är ny kyrkoherde och sådär. Och så sa så, är du här nu igen? Sa jag. Ja, vad gör du här då? Sa han. Så att så nöttes vi där. Då hade han hunnit hem och byta. Eller han, jag vet inte om han var hem. Men han hade hunnit byta kläder och sådär. Så att han var nog ordentligt trött. Det efter, eftersom det hela dagen handlade om honom också. Så att jag var ju mest i periferin. Så
precis.
Och hade en extremt liten roll i gudstjänst, alltså mottagningsgudstjänsten.
Ja. Jag läste även en texten såg.
Det var bara det liksom.
Jo, men det var ju många som skulle med, så att du fick göra så pass mycket med dig.
Ja, men jag menar mest att jag blir inte trött.
Nej,
jag
precis.
Så. Ja, jag förstår. Det var inte så att jag är sur. För att jag
det förstod jag också.
Jag hade inte tänkt vara med överhuvudtaget, för jag var egentligen inte i tjänst.
Nej,
min plan var att jag inte skulle vara med, utan bara vara närvarande i kyrkan.
Ja, precis.
Men sen så blev jag tillfrågad och så gjorde jag det. Men,
såklart. För det är roligt också att vara med i det sammanhanget, för det är ju inte så ofta man får det.
Nej, det är alltid visst är det kul. Och som sagt, men tröttande var det inte.
Nej.
På det sättet. Liksom, jämfört med om jag skulle stått i centrum.
Vår nya kyrkoherde är ju inte så mycket lite lik vår biskop, inte så jättemycket för att stå i centrum.
Nej, just det.
Utan han vill ju mer leda lite bakifrån och skjutsa fram andra så där och finnas så. Det är hans ledarstil som jag uppskattar mycket. Och såg det när det började, så var det ändå, för jag kunde ju bara eftersom jag satt och tittade på skärm, så kunde jag fokusera på ansiktsuttryck, och var inte helt bekväm första minuten, det förstår jag. Säkert haft svårt att sova den natten och sådär. Men sen,
nu blir det väldigt internt här, men det var en, på själva mottagningen efteråt sen, så var det ju en talarlista.
Ja.
Så, men sen utanför talarlistan så hoppade hans fru upp också.
Okej, spännande.
Och talade till honom då, och så jag vill ta ner det på jorden lite grann. Och så, det är skönt att jag har min fru här.
Ja. Du kommer fortfarande få laga makaroner och köttbullar på måndag.
Alltså. Ja, precis. Ja. Precis,
ja. Ja, men det får vara lite internt, för det är ändå mänskligt, man förstår när det är anspänning
och
så.
Ja, men precis.
Behöver man inte känna personen vi pratar om.
Nej.
Men vad spännande, det var en fullspäckad helg av glädje.
Ja,
för oss båda. Och visst. Det är kul när det får vara så. Hörru, ska vi ta ändå någon artikel?
Vi tar väl någon liten artikel här.
Det gör vi.
Och då så tänkte jag, vi var ju inne på det här med om biskoparna skulle kunna. Eller så här, kyrkomötet, det finns ju en majoritet i kyrkomötet för att man ska som präst, nyvigd präst, ha en plikt att viga även samkönade par. Men det kommer ändå inte att bli så, därför att biskoparna säger nej och det är de som bestämmer, så att säga. Ärkebiskoparna har uttalat sig och sagt att det är emot Svenska kyrkans ordning att göra den här tvångsgrejen. Så därför så blir det inte, det kommer inte att hända oavsett vad kyrkomötet kommer fram till.
Där blev jag lite nyfiken. Fortsätt, jag kanske får svar på det. Nej, men jag tänker, där blev jag lite nyfiken på beslutsordningen. Jag trodde nog att kyrkomötet var det högst beslutande.
Ja, nu är jag ute på
låt oss vara ute på allting. Möta krokodilerna tillsammans.
Ja, jag tror det. Att det kanske får göra det. Nej, men jag tror att just det här, det kallas för lärofrågor.
Ah.
Och i och med det så har biskoparna, de har ju
någon sorts veto.
Där. Ah. Så att, men annars är det ju som du säger, att kyrkomötet är ju den som beslutar. Men det finns ju också läronämnden där biskoparna ingår, som då kan uttala sig i lärofrågor.
Och det här ingår i den kategorin.
Det här kan tänkas
vara det. Ja, men det är absolut.
Så ärkebiskopen sa det här är emot Svenska kyrkans ordning, så det kan inte gå. Plus att man kallar det här för en icke-fråga, det var ju du och jag inne på här om veckan också.
Ja, för att det... Ja.
Ja, och vi hade olika funderingar kring det här med icke-fråga eller inte. Men det kan vi lämna. Ni kan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet istället för att vi tar det en gång till. Men då i och med det här beskedet då från biskoparna och ärkebiskopen så sa Lars Gårdfält, som är präst i Göteborg och själv homosexuell så vitt jag vet. Han sa att nu kommer jag aldrig att viga några heteropar i fortsättningen.
För det var ju samma person som vi tog upp då sist vi pratade om det här. Som sa att om det inte blir så vill inte jag viga. Det var ju den som startade debattartikeln i kyrkans.
Precis, och han sa att nu viger jag inga heteropar, utan för det har jag rätt. Om de har rätt att vägra viga homosexuella eller samkönade par så kommer jag också vägra viga heterosexuella par.
Ja.
Och då har väl det anmälts till domkapitlet.
Ja.
Föga förvånande.
Nej, inte alls.
Men nu säger domkapitlet att protesten att sluta viga heteropar faller inom ramen för Lars Gårdfälts yttrandefrihet, menar domkapitlet.
Mm.
Då ska vi se hur de säger här. Just det. Lars Gårdfält blev på grund av sin protest anmäld till Göteborgs stifts domkapitel. Anmälaren menar att Lars Gårdfält förvisso inte gör något som strider mot svensk lag när han vägrar viga heterosexuella i och med att präster har vigselrätt och inte vigselplikt. Men hävdar ändå att Gårdfält genom sitt ställningstagande dels brister i lojalitet när han motsätter sig ärkebiskopens uttalanden och dels motsätter sig vissa delar av Svenska kyrkans ordning. Domkapitlet håller inte med. Avskriver ärendet med motiveringen: domkapitlet anser sammantaget att Lars Gårdfält, så vitt nu är i fråga, inte har överskridit den gräns för yttrandefriheten som vigningen till präst för med sig. De har frågat honom här också, Kyrkans Tidning som den här artikeln finns i, har frågat: har du hittills tackat nej till att viga ett heteropar? Och då svarar han: det är egentligen en fråga till min chef. Jag hade inga heterovigslar inbokade och vet inte om någon annan får ta en istället för mig. Det här är väl kanske ingen stor fråga för honom heller, så att säga. Jag menar det är en väldigt stor fråga för honom. Jag menar att avstå från att viga heteropar, det kanske inte är så stort, så att säga. Så.
Rent
arbetsbelastningsmässigt.
Det jag tänkte säga, det kanske är en i den bemärkelsen en icke-fråga också, för att är det så att jag vet inte hur stort vilken församling det var, men och det spelar ingen roll, för att vi vet inte hur stor den är, men vi ser att det finns ett x antal andra präster, då kommer det lösas i alla fall.
Precis.
Det är inte så att det växlar i minut och parti.
Det var så jag menade.
Ja, men vad spännande ändå, alltså att
det jag reagerar på lite här. Det är den här anmälaren, eller hur man nu ska kalla det.
Den som gjort skrivningen till domkapitlet.
Ja, precis. Ja, de har faktiskt kallat den för anmälaren här i texten, ser jag nu. Hävdar att Gårdfält genom sitt ställningstagande dels brister i lojalitet när han motsätter sig ärkebiskopens uttalanden. Låter inte det lite diktatoriskt?
Jo.
Alltså att vi inte ska få ifrågasätta ett uttalande från vår biskop eller ärkebiskop. Det känns ju okej att självklart vi ska vara lojala mot liksom besluten och så, men en protest måste man ändå kunna liksom få lämna in, så att
en
säga.
En demokratisk kyrka. Så
det sticker lite faktiskt. Ja, i det. Ja. Men han har rätt att göra detta och det var väl bra.
Trodde så. Du, om jag hade läst den här för dig och hållit för domkapitlet håller, hade du trott att det stod inte med eller med?
Jag hade nog trott att de hade avslagit anmälan.
Ja,
så att säga.
Som det vart nu.
Som det blev nu. Ja, det hade jag nog gjort. För att det är ingen... Det ska ändå mycket till för att man ska få en erinran, och ännu mer för att man ska mista sin krage, så att säga. Så att han vägrar att viga att ett heterosexuellt par jag hade nog trott att de skulle göra som de gjorde faktiskt.
Just det. Hörru, du, ska vi kasta oss över en andakt?
Vi kastar oss över en andakt. Och då är det så att på lördag är det Alla helgons dag och på söndag är det Alla själars dag. Jag hoppas jag säger rätt nu så jag inte blandar ihop de här två. Men det är ju på lördag som är vår stora kyrka veckohelg. Och det har vi pratat om ganska många gånger, så det behöver vi kanske ta igen. Men då kommer det komma massor av folk till våra kyrkor och kyrkogårdar.
Paus. Vi satt, du och jag, i ett möte inför denna helg.
Ja.
Vi samlade alla som skulle tjänstgöra.
Just det.
För vi har ju en väldigt stor tjänstgöring, kan man säga. Det är väldigt många som tjänstgör för att det är många platser. Mm. Vi har tre kyrkogårdar, en som är väldigt liten och två stora, och det ska vara till församlingshemmen och så vidare. Så det var väldigt mycket folk som satt samlade. Och så kom vi till den här banala frågan, men också viktiga, där jag såg på ditt ansiktsuttryck när vi kom till hur mycket bullar ska beställas.
Ja.
Och siffran var så svindlande, så jag såg på ditt ansikte. Jag åkte titta på dig just då, så du bara, jag kan inte återskapa det, men du var väldigt så här. Va? Så mycket bullar? Det var verkligen
det var precis som han, min känsla.
Scooby-Doo hade gjort. För det var så många bullar.
Det var extremt många
bullar.
Jag hade pratat med vaktmästaren, vaktmästare på morgonen, och hon sa att jag har fått order att beställa 1000 bullar.
Ja.
Så, 1000 bullar, men jag måste kolla, så för kolla om det verkligen ska vara här allihopa, de här 1000 bullarna, sa hon då. Så att, jag måste kolla det. Och så visade sig, det är absolut, det var bara där. Och sen var det
ett par tusen utanför er byggnad, fast på samma geografiska plats.
Tusentals bullar.
Ja.
Trevligt,
men
galet.
För det är så vi räknar på ett sätt. Hur mycket bullar och kaffe går det? För det är det som är viktigt att komma ihåg också. Hur mycket behöver vi köpa in? Men det var roligt när du... Så det är så många bullar.
Det är så mycket bullar. Jag kan inte ens föreställa mig alla dessa bullar. Fantastiskt.
Ja,
tänk om man hade alla de bullarna.
Ja. Förlåt, fortsätt. Det var bara parentes.
Det var en parentes. Men jag tänker läsa inte söndagens utan alla helgons dags text. Och då läser jag ur Matteus evangelium.
Yes.
När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.
Mm.
Det väcker många tankar.
Det gör faktiskt, det verkligen. Det här.
För det första är det en väldigt vacker text, tycker jag. Och sen så väcker det en tanke som är lite på slutet här. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. Och så ska man då, den som gråter nu ska få lön i himlen. Och det sticker lite i, för det är lite så här: you get pie in the sky when you die. Så här liksom. Eller du får kallstek i himmelens höjd. Så. Men nu...
Nu
är det ju Jesus som säger det. Jag tar det på lite större allvar.
Ja, så är det ju.
Säger det.
Men det är ju verkligen två sidor av det här. För det är ju verkligen hoppets text.
Verkligen.
För den som lever är förföljd. Den som är fattig, alltså rent pengamässigt. Den som är och så vidare. Den som lever i jordelivet, i utsatthet på ett eller annat sätt. Den, håll fast i din tro, du kommer bli belönad i nästa liv, liksom, när du går vidare. Det ena, det är hoppet, det är fint. Ibland så är ju såklart även du och jag där. Inte som fattiga, men några av dessa, de andra sakerna, så känner man, då är man verkligen på botten och känner, kan man ändå säga, okej, där är hoppets text för mig också. Men oftast så är hur vi lever i vår kontext, med vår inkomst, med våra rättigheter, så står ju vi, kan man känna att man står på andra sidan.
Ja.
Jag har ju allt det här
redan nu.
Vad blir det då för mig?
Ja,
och där kan det ju sticka lite igen.
Just det.
Men det är ju verkligen, så jag det är lite dubbelt, men nu när jag hör den så hör jag den som den vackra, hoppfulla texten.
Ja, just den, det. Ja, den är fantastisk. Verkligen. Det finns ju två versioner av den här egentligen. Dels här Matteus, sen så i Lukas evangelium så finns den också i en annan variant där den är något mera vad säger jag, socialt inriktad. Liksom. Okay. Där handlar det ännu tydligare om de som är rika nu. Ja. Så. Men det är ju samma ja. Ingång så att säga. Och det här är ju lite grann, jag brukar säga det ibland att kyrkan är ju väldigt ohipp i vårt nuvarande samhälle.
Ja.
Eftersom vi har vi håller på de svaga.
Yeah.
Liksom. Och nu i samhället så ska vi tro på oss själva, tänka på oss själva i första hand och sådär. Men här är det ju faktiskt en helt motsatt bild. Här är de svaga, de fattiga, alltså de för tillfället svaga. Yeah. För att man ska då få med att det inte är självklart att alla, att det är samma personer hela tiden. Men den svaga, den det som kanske lever på botten av olika anledningar, den värnar man om. Så.
Ja.
Och det är ju ingen annan nästan i samhället som gör, inte på det sättet.
Nej.
Mm.
Vad vill du sjunga?
Jag vill sjunga en psalm som har nummer 234 och heter O salighet.
Ja, oj
Sam, här sparkar jag omkull en lampa nästan. Och den heter inte osalighet, utan den heter osalighet.
Ja, lite med betoningen där.
Ja, absolut. Och den här är inte, det är ingen text för allhelgona egentligen, men den passar där också tycker jag. Osalighet och gottfullhet och Kristi törnekrona, som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. Som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. Jag träder nu till korset fram ur dödens syndaländer, att ge min själ liksom ett lamm i Jesu frälsare händer. Att ge min själ liksom ett lamm i Jesu frälsar händer. Jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden. Från denna stund för evighet du vårdar mina öden. Från denna stund för evighet du vårdar mina öden. Nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta. Jag är ditt barn, du är min far, och salighetens gåta. Jag är ditt barn, du är min far, o salighetens gåta.
Tack för det Kjell, och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss helt enkelt.
Ja, tack så mycket.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Chilling!